Podplay.
Du lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer med Kristina Hedberg som är reporter på DN och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer inför valet 2022.
Men för du fick ju samma uppgift som alla andra då här och rita på blädderblocket ditt idealsamhälle. Men du var lite nervös eller? Eller du tyckte det var lite... Du sa aldrig haft så mycket ångest.
Ja, nej, ju sällan jag känner liksom... Man kan ju veta att man har en pressande skarp intervju framför sig. Men, nej, men jag ser mig väl själv som en hyfsat bjussig makthavare så att säga. Så att jag tycker ju om att blanda högt och lågt. Men det är ju alltid svårt tycker jag inför ett valår, så blir det ofta också, nu ska vi ha ett nytt programkoncept här, vi ska möta människan bakom, och så blir det djupt psykologiskt, semiterapeutiskt, och ser man så här, är detta det väljarna behöver? Är det rimligt att vända ut och in på sig själv på det här sättet? Eller nu ska vi lära alla partiledarna den senaste TikTok-dansen, och så sagt, jag är, tror jag, uppfattas hyfsat bjussig och generös med sånt i andra sammanhang. Men så är det ju den här frågan om att man har integritet också. Så ska man landa rätt i balansen.
Ska vi dra igång, Kristina?
Ja, men om Daniel är nöjd.
Ja.
Ebba Busch leder Kristdemokraterna. I DN Ipsos senaste mätning den 25 januari svarar 6% av väljarna att de skulle rösta på hennes parti om det var val idag. Om 8 månader är det på riktigt. Riksdagsvalet i september kanske upprepar den parlamentariska osäkerheten från förra valet, eller så omformas kartan. Så här, precis i början av det laddade valåret 2022, möter DN alla partiledarna för att prata visioner, taktik och sakfrågor.
Välkommen Ebba Busch.
Ja, men tack så mycket.
Valåret är ju som sagt igång och vi erbjuder dig att ta sats nu och du får en minut att disponera fritt. Vad vill du säga till väljarna?
Jag möter ju otroligt många väljare som är lite modfällda. Som är oroliga. Senast förra veckan på Vikbolandet utanför Norrköping. Som undrar hur de ska få ihop tillvaron. Pressade utav elräkningar. Pressade utav drivmedelspriser. Oro inför pensionerna. Vi har... mycket funderingar kring om vi har tillräckligt med poliser, om man blir utsatt för ett brott. Många vittnar om en svår situation i mötet med både äldreomsorg och sjukvård. Att man får vänta länge på den grundtrygghet som man lite grann har förutsatt skulle finnas där den dagen man behövde det. Och min önskan är att alla de som känner den lite missmodet eller oron över, finns det ett alternativ, måste det vara så här? Då är mitt svar, nej, det behöver inte det. Om vi prioriterar det viktiga så kan vi få ett Sverige som fungerar.
Där var minuten slut. Bra timeout.
Jag tror vi hade olika minuter, men det funkar, eller?
Då har vi vår första fråga till dig, Ebba Busch, ledare för Kristdemokraterna. Varför har så många svenskar fått så där höga elräkningar just nu?
Det är flera olika faktorer, men den faktorn som Sverige som land och som politiken kan påverka mest, den har ju att göra med en förtida nedläggning utav fullt fungerande, livskraftiga kärnkraftsreaktorer. Det vill säga, vi la ner ungefär motsvarande 14 terawattimmar utav våran elproduktion i Sverige. Och därmed också en del utav elproduktionen som skiljer sig jämfört med den som är sol- och vindberoende, det vill säga den är väldigt leveranssäker. Vi vet exakt hur mycket vi kan få ut på midsommarafton klockan 3. Exakt hur mycket vi kan få 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Och det är en icke oväsentlig faktor till att Sverige har nu så höga elpriser. Sen finns det andra delar som har att göra med det som har hänt i Europa i stort. Utbyggnad av kabelnätverk och liknande. Men det som politiken har påverkat mest, det har att göra med detta.
Om den svenska regeringens energipolitik är en viktig förklaring till de höga elräkningarna, hur kan det då komma sig att grannländerna betalar
mer. Om man tittar i december till exempel så betalar svenska elkonsumenter 1,90 per kilowattimme. Det är ju väldigt mycket jämfört med hur det har varit tidigare. Men om man tittar på var det låg i Frankrike så låg den på 2,80 trots att det är ett kärnkraftland. Och i Tyskland låg det på 2,30. Mm. Norge som är självförsörjande med mycket vattenkraft låg nästan där Sverige är på 1,80. Hur kan det komma sig att du vill förklara så mycket av det här med just kärnkraft?
Jag säger att det finns flera olika delar, men mitt fokus i mötet med väljarna har varit att peka på det vi faktiskt kan påverka. Och det är klart att det finns stora rörelser i omvärlden, i frågan om den globala och det elnät som vi också hänger ihop med som påverkar. Men Sverige behöver absolut jämföra sig med andra länder, men också jämföra sig med sig självt. Hade vi kunnat ha ett lägre elpris i Sverige än vad vi har idag? Och där är ju svaret ja. Hade vi kunnat påverka det till del? Ja.
Du var ju först med att kräva mer kärnkraft i Sverige, eller på nytt i alla fall, i valrörelsen 2018. Nu är det ju en ny valrörelse och ni har haft gott om tid att ta fram nya förslag. När skulle Sverige kunna få sitt första kärnkraftverk om du fick bestämma, eller Kristdemokraterna fick ett avgörande inflytande över energipolitiken?
För det första så behöver vi ju sätta ett tydligt mål om att vi ska ha en utsläppsfri elproduktion i Sverige och energiförsörjning i jämförelse med det målet som vi har idag och där vi tydligt uttalar från politiken att kärnkraften är välkommen. Det är ju enorma investeringar som ska göras om man ska bygga ny kärnkraft. Och just nu är ju signalen till marknaden, visst, ni kan bygga. Men vi kommer att sätta åt tumskruvarna från alla möjliga olika håll för att försvåra det här. Bland annat med hur elcertifikatsystemet ser ut för vindkraften. Bland annat med hur ersättningssystemet ser ut som premierar då i praktiken olika kraftslag. Så till frågan, hur snabbt skulle det kunna gå? Jo, vi vill ta bort taket på antal kärnkraftsreaktorer. Vi skulle också vilja se ett bilateralt eller multilateralt samarbete med andra länder kring tillståndsprocesser. Och så har Storbritannien och Frankrike godkänt kärnkraftverk för liknande omständigheter och naturförutsättningar som de Sverige har för sina platser. Då borde det kunna korta ner processen, tillståndsprocessen i Sverige för de aktörer som är intresserade. Och då pratade vi om till exempel inom 5 år.
Inom 5 år, vad är det för slags kärnkraftverk du tänker då?
Det skulle kunna vara ett fullskaligt kärnkraftverk, men vi är ju också självklart öppna för de mindre småskaliga kärnkraftverken. Vi behöver inte ha de här väldigt långa tillståndsprocesserna som vi haft förut. Om de flesta av de kärnkraftverk som Sverige har idag byggdes ju inom en förhållandevis snäv tidsram.
De här små, som man brukar kalla kvarterskärnkraftverk eller på ett helt annat sätt mindre. Hur ska säkerheten garanteras för dem?
Det vi har lagt mest fokus på, vi har ju öppnat och välkomnat för de småskaliga. Men vi har ju inte det idag och det är ju anledningen till att vi har lagt mest fokus på att då livstidsförlänga befintliga kärnkraftverk. Men också då välkomna fullskaliga nya kärnkraftsreaktorer primärt då på befintliga platser. Just för att vi behöver få på plats det här så snabbt.
Men du nämnde de här små som i så fall skulle finnas på fler platser ju, där de idag kanske inte finns. Nu har vi ju rätt nyligen fick vi erfarenheten av drönare över svenska kärnkraftverk. Väcker inte det oro hos dig?
Det är ju ett helt annat problem inom politiken att vi snarare har planerat för fred istället för fortsatt oroliga tider och delvis demonterat vår egen hemförsäkring, det vill säga försvaret.
Men detta är ju en svag punkt.
Absolut, men att hitta system som slår ut drönare innan de ens har en möjlighet att flyga in över känsliga områden och skyddsobjekt i Sverige, den tekniken finns och det är någonting som borde prioriteras i närtid.
Du säger att det är bråttom att komma igång här då med kärnkraften. Varför var inte kärnkraften med i det här gemensamma budgetförslaget som ni la tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna?
Primärt därför att vi faktiskt sa att vi kommer inte ha ett fullskaligt budgetförslag här. Vi hade ju förhoppning om att det skulle vinna. Men Men vill man vara lite seriös med hur Sverige styrs, så går det, det är väldigt svårt att styra landet genom riksdagen. Därför att det är helt enkelt inte riksdagens uppgift. Vi kan stifta lagar. Det är till syvende och sista budgeten också sätts. Men egentligen så är det ju rimligt att är det en budget som vinner i riksdagen så, och den inte tillhör regeringen, så borde kanske regeringen också avgå. Och det är mycket som ska beredas och förberedas. Vi har högt ställda krav på det i Sverige i god ordning. Och då var det svårt att stoppa med allt man hade önskat i en fullskalig budget via riksdagen. Utan vi valde att istället, för att det skulle vara så genomförbart som möjligt, att justera delar utav de rödgrönas budgetalternativ.
I er egen budgetreservation så föreslår ni 100 miljoner kronor till forskning om kärnkraft. Ett nytt kärnkraftverk kostar, om vi tittar på Finland, så kostar ju deras nyinvigda nu då 8,5 miljarder euro. Det är väl uppåt 80 miljarder svenska kronor. Hur ska Sverige kunna få kärnkraft inom 5 år när det är en sån stor investering utan att staten går in? För ni anslår ju inte pengar, så att säga. Eller kommer ni att göra det framöver för att staten ska bygga? Nej, så var det ju sist vi byggde ut kärnkraft.
Ja, och för det första så skulle jag säga att Finland är ju ett ganska speciellt exempel. Har blivit med en väldigt, väldigt utdragen process. Och det är ju en anledning till att jag menar också att vi skulle behöva få upp skalbarheten kring kärnkraftsreaktorerna och samarbeta med andra länder kring detta. Vi har öppnat för att EU skulle kunna ha en gemensam tillståndsprocess också. Men det, där har jag låga förhoppningar på att det sker i närtid. Och då kan Sverige ta ett eget politiskt initiativ att samarbeta med andra länder. Det i sig skulle korta ner tiden. Det i sig tror jag skulle skapa en ökad trygghet också för de aktörer som är intresserade av att bygga kärnkraft. Att viljan finns att bana väg och att korta ledtiderna. Och jag tycker att det är lite märkligt, på gränsen faktiskt till populistiskt argumentation som Magdalena Andersson har lagt sig till med. Att det finns inte i budgeten, så därför menar ni inte allvar med kärnkraftsverken. Ja, vår utgångspunkt är ju att det här ska vara marknadsdrivet. Och vi vet att det finns aktörer som är intresserade om förutsättningarna och långsiktigheten finns där. Just nu så signalerar ju politiken till marknaden osäkerhet och att man gärna ser ett stoppdatum 2040. Att vi inte ska ha kärnkraft därefter. Det är klart att ingen vågar komma till den festen om man blir inbjuden.
Det är ju väldigt stora investeringar då som vi ser nu med det här nya kärnkraftverket i Finland. Om det är så att marknaden inte, trots att du hoppas det om man gör tydliga regler, men om inte tydliga regler räcker, är du redo att gå in med statliga pengar då för att kunna bygga den här svenska kärnkraften som du ser som så viktig för framtiden?
Jag vill inte uttrycka mig ultimativt åt något håll egentligen, och det, då kan man ju analysera efter det svaret. Aha, fick vi nu en öppning ifrån KD-ledaren här för statligt stöd till kärnkraften? Nej, alltså jag har inget underlag överhuvudtaget idag kring att det skulle behövas. Så det är skulle vara ett enormt skifte om vi kunde få en ny regering, en ny start för det här området som säger kärnkraften är välkommen. Det skulle vara ett väldigt skifte jämfört med Stefan Löfvens linje på det här området de tidigare åren. Anledningen till att jag tycker inte att det är underbart och jätteroligt med kärnkraft morgon, middag, kväll. Men det är nyckeln till precis allt. Det är nyckeln till hållbara elpriser för hushållen. Det är nyckeln till grön omställning där vi inte har ihjäl vår egen befolkning. Där vi inte piskar sönder hushållen eller vår egen industri. Och det är nyckeln till klimatomställning. En fullskalig elektrifiering utav hela transporten.
Men kan man sammanfatta det då som att du tror att detta går att bygga utan en enda statlig krona?
Ja. Och kan vi ändra de grundförutsättningarna och det visar sig att jag har fel, då får vi ta en ny diskussion.
Men det är bara 5 år ni har på er, så det måste gå ganska snabbt då.
ja, om vi säger så här, KD är väl förberedda i den här frågan och kommer att prioritera det högt. Därför att det handlar om förutsättningen för jobben och svensk konkurrenskraft framöver. Och det är inte någon liten fråga.
I Finland tog det väldigt lång tid att bygga. Det har tagit lång tid där britterna brygger. I Frankrike har det tagit lång tid. Att ni ska säga att det ska gå på 5 år och ingen statlig finansiering hittills. Och ett regelverk som ni tycker är fientligt mot kärnkraft nu. Är det överhuvudtaget Inte det ett populistiskt löfte egentligen?
Nej, men frågan var hur snabbt skulle det gå att bygga ett? Och då menar jag inom ramen för 5 år. Men då behövde vi ju ändra förutsättningarna först.
Mm. Så det är inte så att du säger att vi kan ha det 2027?
Nej, även om vi skulle kunna fatta alla beslut 2 veckor efter valnatten så behöver ju de förutsättningarna landa först. Men de här väldigt långa byggnadsprocesserna som vi har sett tidigare, de behöver inte vara så.
Ni lyssnar på Studio DNs partiledarintervju idag med Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Vi är snart tillbaka. Nu är Studio DNs partiledarintervju med Ebba Busch åter igen.
Är det sant att din företrädare Alf Svensson grät när du blev vald till partiledare?
Nej, vem har sagt det?
Det var ganska tydligt i SVT-dokumentären att han uttryckte en stor sorg över att du blev vald då.
Det uppfattade jag inte. Då har vi hört olika saker i dokumentären och också ifrån Alf skulle jag säga.
Men hörde du inte honom säga att han saknade den etiska inriktningen, att han ansåg att ett stort, generöst flyktingmottagande var del av den kristdemokrati som han känner den och så vidare?
Ja, men jag skulle säga att vi har samma ingångar i migrationen och jag vet, jag har ju nästan veckovis kontakt med Alf. I perioder så är det lite längre uppehåll och i perioder så hörs vi oftare. Så jag har väldigt stor respekt för Alf. Jag vet att han har respekt för mig. Vi har delat tårar tillsammans. Och jag vet att han var rörd när stafettpinnen gick vidare. Men jag har aldrig hört honom uttrycka sorg över det. Men däremot så har vi väl båda två uttryckt sorg över att nöden i världen är stor. Och vi har inte möjlighet att hjälpa alla. Men jag tycker att det är väldigt tydligt att samma grundläggande värderingar som styrde kompassen för Birger Ekstedt när partiet bildades, när Alf Svensson tog över, sedan Göran Hägglund och nu jag, samma grundläggande värderingar är det som leder oss idag. Men verkligheten ser annorlunda ut.
Men han sa väldigt tydligt att han tycker att när han ger uttryck för den politik som han anser borde råda inom till exempel migrationspolitiken så blir han enligt vad han sa i den här dokumentären infantiliserad att vi kan ju inte ta emot alla och så vidare. Och han tyckte inte enligt det han själv sa att den politik som partiet för idag rimmade med hans tolkning av den kristdemokratiska ideologin.
Ja, jag uppfattade inte att han uttryckte det fullt så skarpt och jag har väldigt stor respekt för hans önskan. Det är inte jag som har gett uttryck för den synpunkten kring hans ståndpunkter. Men jag skulle säga att det som för många som idag inte är med och fattar besluten inne i kammaren i Sveriges riksdag, önskan är en sak. Men vad som faktiskt är görbart i lagstiftning när vi väl ska fatta beslut utifrån den verklighet som är, den är ibland en annan. Och jag skulle önska att vi kunde hjälpa fler människor. Men den migrationspolitik som fördes i början på 2000-talet, den väldigt många människor hamnade i kläm tack vare den. Och väldigt många av de allra mest nödställda hade aldrig ens en chans att kunna få komma till Sverige. Och jag menar att vi har utifrån våra värderingar om att stå upp för de allra mest utsatta, men samtidigt att värna skillnaden mellan vad som är rätt och fel. Att vi håller en god balans kring det idag.
Ni har ju haft några avhopp från Kristdemokraterna. Lars Adaktusson har ju sagt att han ska lämna. Mattias Ingesson sa att han inte tror längre på det högerkonservativa projekt som partiledningen driver med stort fokus på migrationskritik och hårda tag mot kriminaliteten. Hur tänker du på det här? Är den vägen som du har lett Kristdemokraterna mot en högersväng jämfört med hur det var tidigare?
Jag svarar gärna på den här frågan, men jag skulle säga att jag har fått den här frågan ofta. Jag har varit partiledare i snart 7 år. Jag har väldigt sällan den här typen av frågor ställas till exempel nu Magdalena Andersson. jämför Socialdemokraterna nu jämfört med Göran Persson, Ingvar Carlsson eller Olof Palme. Att man ställer nuvarande partiledare i kontrast till tidigare partiledare med en förförståelse om att det var godare förr. Det är väldigt sällan den typen av frågor ställs i mediasammanhang till andra partier.
Vi har väl inte sett att det var godare förr? Vi bara frågade om det inte var annorlunda förr.
Ja, men jag skulle säga att ändå förförståelsen för de som lyssnar och tittar många gånger blir det. Jag säger inte nödvändigtvis att det är så i den här intervjun, men att det ofta har varit en frågeställning kring att det skulle finnas en motsättning där under den tiden jag har varit partiledare. Jag kan också tycka att det målas upp lite grann som att det är jag som person ensamma i stället som har stått för inriktningen. Och vi är ju en stolt folkrörelse, över 20 000 medlemmar som sen har ombud som fattar beslut på rikstinget. Ta migrationspolitiken till exempel. Det var en förkrossande stor majoritet som är väldigt trygg med den inriktningen som vi har valt. Och ja, jag beklagar att vi har mist några medlemmar under de här 7 åren. Men det har också strömmat till väldigt många medlemmar.
Men gör du samma beskrivning av det? Det här som då har, när ni har tappat några och fått andra. Beror det på en högersväng?
Nej.
Vad beror det på då? Eller vad är det du, hur kallar du, vad sätter du för etikett?
Ja, vi är ett tydligt kristdemokratiskt alternativ. Ja, vi har skärpt straffen, ja. Varför har vi gjort det? Jo, därför att fler kvinnor än det knappt går att räkna, blir utsatta för hot som är, och våld som är dödligt, som ger dem ärr och men för livet. Och vi har haft ett samhälle som inte har stått på hennes sida, som alldeles för många gånger har stått på förövarens sida. Det låter hårt med strängare straff, men det är verkligen en fråga om att stå upp för den allra, allra mest utsatta.
Varför värjer du dig för begreppet höger och sväng?
Ja, därför att jag tycker helt enkelt inte att det jag inte gillar med det, det är väl någon slags grund kring att vi skulle gira eller slira fram och tillbaka. Vi står väldigt stadigt utifrån våra värderingar och sen har verkligheten ändrats och då har vi uppdaterat vår politik utifrån det. Så att man får komma ihåg att de politiska förslagen är ju verktyg för att nå målet. Och målet för kristdemokratin i Sverige är fortfarande detsamma. Men verktygen har ändrats. Och sen skulle jag väl säga, det är klart att det har skett ett attitydskifte. Det tror jag är väldigt uppenbart för alla. Vi ber inte om ursäkt för oss själva längre. Och vi tillåter oss inte att bli häcklade för att vi tycker att värderingar är viktigt.
Kan du berätta om när det ögonblicket när du tänkte att ett verktyg för att nå målet kan vara samarbete med Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson? Mm.
Absolut. Det är ju inte en lätt fråga utifrån att vi är ett värderingsdrivet parti. Vi grundades som en motrörelse till nazismen och kommunismen efter andra världskriget. Och den människosyn som vi är i skarp kontrast till. Och jag ser det som ett enormt underbetyg att ett parti som ändå har rötter i nazismen och kopplingar till nazismen in på 90-talet i Sverige kom in i riksdagen, blev så stora. Det är ett underbetyg till alla andra partier att vi inte lyckades se de problem som människor mötte i sin vardag och ge seriösa, riktiga svar på dem. Och sen valde en strategi för hållningssättet till SD som på många sätt faktiskt inte var i god demokratisk anda. Det är ingen demokratisk rättighet att bli samarbetad med. Men frågan är, vad är liksom andan i den svenska parlamentarismen och i det öppna demokratiska samhället där man ändå kan mötas? Och jag skulle vilja säga att anledningen till att vi idag talar med Sverigedemokraterna är två. Den ena är en omprövning av ståndpunkten att, som vi hade tidigare, nej, jag kan inte sitta ner och prata med någon vars värderingar jag i övrigt står långt ifrån eller ett parti som jag i delar inte håller med. Den liksom grundläggande hållningen hade vi förut. Den andra var ju återigen verkligheten. Alliansen upphörde. Det främsta verktyget återigen för att nå vårt mål om att få genomslag för vår politik. Det verktyget försvann. Det delades i flera delar. Och då behövde vi förhålla oss till det. Och jag är, måste jag säga, väldigt stolt över hur utfallet ändå har blivit. För frukten känner man trädet och så vidare. För att fullfölja trädliknelsen. Och jag tycker att alla de som då undrar, ja men är vi inte på väg mot ett sluttande plan när man sätter sig ner och pratar med Sverigedemokraterna? Eller när man sätter sig ner och pratar med ett före detta kommunistiskt parti, även om det är ingen som viktar dem lika i realiteten. Ja, men titta vad det har blivit. Det har blivit mer pengar till äldreomsorgen. Det har blivit mer pengar till sjukvården.
Men hur hanterar du den känslan av att det här är ett parti där det är ett underbetyg för hela systemet, att de överhuvudtaget finns representerade här? Hur hanterar du det i mötet?
Jag skulle säga att jag har slutat älta det idag. Jag börjar bli gammal i gamet nu och funderade mycket mer kring det för 10 år sedan. Och självklart också när vi tog beslutet mars 2019. Skapade ganska stora konvulsioner i relationer till andra partier. Att vi var först ut. Och det tog ju lång tid för Moderaterna. Det tog ju lång tid för Liberalerna att våga fatta samma beslut. Och Vänsterpartiet har hittat sitt förhållningssätt till att de åtminstone inte har slutat prata med oss för att vi pratar med SD.
Vi sitter ju här nu nära det här bordet där du åt köttbullar med Jimmy Åkesson under det här tillfället. Men det har ju varit mycket diskussioner om det här beslutet och samarbete. Men om man tar ett steg tillbaka, vilka frågor är det nu där ni skiljer er från Sverigedemokraterna? Var ser man dem? Ni har ju ofta betonat att ni kan komma överens så att säga, när ni vill ha ett samarbete. Men vilka frågor är det där ni får väldigt svårt att komma överens som du ser?
Men det finns två svar på den frågan. Och det ena är ju att vi faktiskt... Vi har gjort inventeringar och tittat på varandras budgetprioriteringar. Och det är klart att det finns frågor där. Vi har tittat på mer principiella inriktningsbeslut. De klassiska, som inte är nya för er, är ju ändå grundsynen på EU. Hur pigg och på är man för det? Ja, det lät ju ibland på Liberalerna som att det var Jan Björklund som hade lagt grunden för den europeiska unionen. Nu var det ju 3 kristdemokrater. Adenauer, Schumann och de Gasperi som la grunden för den europeiska unionen. Det är klart att vi i grunden är väldigt, väldigt på för det här projektet, även om vi driver ett lagom EU och att man behöver skala av en del utav samarbetet för att värna det för framtiden. Grundläggande synen på NATO finns ju där också. Hur mycket vi vill värna och lägga tonvikt vid frihandel och samarbete med andra länder. Så att det finns där. Men där Sverige är idag, de problemen som vi har idag, det är ju lite granna på bröd, smör, mjölk och kanske ett ägg då och då. Det är ju på den nivån. Det är inte huruvida vi vill liksom göra någon svår patej eller liksom efterrätt. Utan det är på de grundläggande frågorna. Det är klart att det underlättar för oss att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är väl det som gör att jag är stolt över vårt alternativ. Det som jag har försökt samla under Ny start för Sverige. 4 partier som ändå då prioriterar det här som de grundläggande problemen. Och därmed också har mycket lättare att hitta varandra i lösningen.
Snabba frågor hade vi tänkt.
Det här är så svårt att tvinga mig att växla läge från långa svar till korta svar. Ja.
Då blev jag impad av en politisk rival.
Sen Nooshi Dadgostar i somras kring misstroendevoteringen mot Stefan Löfven. Jag trodde att hon bluffade. Och så fullföljde hon. Det imponerade på mig. Att hon inte bara pratade utan att hon var beredd att sätta handling bakom orden.
Då tummade jag på mina principer.
Plastpåseskatten. Jag visste att det var en lösning som vi i grunden inte skulle lösa något för Sveriges del. För att vi har miljövänliga, nedbrytbara plastpåsar som gör det ganska enkelt för människor att handla. Och sen använda den påsen som avfallspåse och sen så kan den brytas ner. Men vi behövde pengar i budgeten och orkade inte riktigt med bildsättningen som skulle bli att vi var emot miljön och klimatet. Så att vi hade med den i vår första budget. Det har vi åtgärdat nu.
Det var inte bara tumma, det var hyckla helt enkelt.
Ja, men det tummade ju på principen om att göra det man i grunden visste var rätt och riktigt.
Den tweeten blev mindre lyckad. Det kan utöka ditt Insta-inlägg också.
Nej, det har jag svårt att ångra i efterhand faktiskt. Men
Nej, men det är klart att det finns, men det vill jag ju inte ge mer utrymme för.
Absolut inte. De finns och det är så dåligt så att det har jag inte tänkt ge mer utrymme till. Utan jag försöker lära mig av mina misstag och sen inte göra om dem helt enkelt.
Då blev jag skadeglad.
Vad är det här för fråga?
Det är de som alla ungdomsförbundsordförandena svarade raskt på när vi gjorde intervjuer
med
dem.
Ja, vad svarade Lika Örbrink är min fråga då. Ja, men alltså, en del säger att skadeglädje är den sanna glädjen. Jag har svårt att känna det. Så. Jag försöker komma på något här när jag tittar på min presschef. När blev jag skadeglad sist? Ja, då var jag kanske lite skadeglad.
Men när var detta? Berätta.
Nej, men vår nya energiminister, höll jag på att säga det, hon inte vår nya miljöminister, hade ju väldigt svårt att svara på var det antal eller vilka vi hade antal kärnkraftsreaktorer eller om det var hur många vi hade lagt ner. Så. Men jag tycker ju å andra sidan att men politiken ska inte recensera journalistiken, men att ja, det kanske var en osnyggt upplagd fråga. Men,
du associerade till någonting som du hade blivit frågad
absolut.
Tidigare?
Absolut. Nej, jag blev hållen ansvarig för Göran Hägglunds sedan flera år gamla utspel om en litteraturkanon. Och sen i en intervju efter en 16 timmars arbetsdag så skulle då plötsligt Aktuellt spice things up med ett quiz på svenska klassiker. Och jag som har tragglat så mycket svenska klassiker. Spelar ingen roll att jag har läst lite för många August Strindberg och Selma Lagerlöf. Jag prickade ändå inte en enda klassiker där jag stod där.
Då tvivlade jag.
Jag går liksom inte runt och tvivlar en massa som Thomas tvivlaren. Utan det är klart, alltså jag gör ju bedömningar. Alltså hur stor är möjligheten att få lyckas med det här? Vad är risken att det misslyckas? Och är ju väldigt ödmjuk inför att ja, men man vet inte med säkerhet förrän man har tagit besluten. Men jag går inte runt och tvivlar i största allmänhet, det gör jag inte.
Tack så mycket, Ebba Busch.
Tack själv.
Du har hört Studio DNs partiledarintervju med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Intervjuade gjorde Eva Stenberg och Kristina Hedberg. Producent Palmira Kokari Menga. Ljudtekniker Daniel Costantini och Patrik Misenberger. Exekutiv producent Matilda Hansson. Studio DN görs för Podplay.
Podplay.